Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa filmregissören och manusförfattaren Ella Lemhagen. Ella långfilmsdebuterade 1996 med Drömprinsen, filmen om M. 1999 slog hon igenom som regissör med filmen Tzatziki, morsan och polisen, som även gav henne en guldbagge i kategorin bästa regi. Ella Lemhagen har bland annat regisserat filmerna Patrik 1,5, Kronjuvelerna och tv-serien Järnvägshotellet. Vid Guldbaggengalan 2013 tilldelades hon Guldspiran för sina insatser inom svensk barn- och ungdomsfilm. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
Då befinner jag mig i ett litet kulturhus på Östra Södermalm i Stockholm. I Ella Lemhagens skrivarlya. Hej Ella!
Hejsan!
Hur är livet?
Jo, det är bra. Jag har lite bulle i munnen precis. Jag pratar lite konstigt. Jag dricker lite kaffe. Jo, men det är alldeles utmärkt. Jag jobbar mycket. Ibland sitter jag här. Ibland sitter jag inte här. Jag flänger runt kan man säga. Men det är bra.
Måste bara säga, det här är ett väldigt intressant hus. Alltså, hur gammalt är det? Vet du någonting om det?
Ja, det är tidigt 1800-tal. Det här är det nya huset kan man säga på den här lilla gården där huset ligger. För de två andra, det är tre hus här. De andra två är från mitten av 1700-talet. Och det här är det nya, det vill säga jag tror att det är 1812 har jag för mig att jag läst. Mm. Så det är ändå rätt så gammalt får man ändå säga.
Och det är väldigt lågt i tak.
Ja, det är bara jag som kan gå rak här. Det är 162 tror jag där det är som lägst i tak. Men det är väldigt bra för jag är 157. Så att har jag inte på mig skor med klackar. Så.
Men då känns det som huset är, som har väntat på dig liksom, i många år.
Ja.
Men folk var väl kortare förr i tiden också? Det här, för mig, lite kortare, det var på 1900-talet vi blev längre, eller?
Jo, men det är väl så att vi blir längre och längre. Men faktiskt så är det så att just i det här huset, det ser du om du tittar på fönstren här, så är det så att de har faktiskt sänkt taket, lustigt nog. Att det var högre från början. Och jag tror att det har någonting med isoleringen att göra, om jag minns rätt. Att de sänkte det för att de har skulle isolera det, eller någonting sånt. Så det här har faktiskt varit, alltså det är säkert också över 100 år sedan förstås, men, eller kanske ännu längre sedan. Men jag har hört talas om att det tydligen har varit högre och att de har byggt ner tak eller vad man ska säga.
Mm. Vet du någonting om vilka som har bott i huset förut eller vet du någonting om historia?
Alltså det finns ju någon historia men nu vet inte jag om den är korrekt. Men jag tror, jag hörde någonting om att det hade bott en väldigt lång kvinna här med sina 4-5 barn och 2 inneboende.
Mm. Oj.
Och det här är, vi kan då säga att det här är väldigt litet. Det är 24 kvadrat tror jag det här är som är här inne. Alltså uppdelat på 2 rum.
Mm. Hur länge har du jobbat här då?
Jag har haft det sen, jag tror det är 2005 kanske. Jag minns inte exakt när jag började hyra här men något sånt. Och så har jag varit här då mer eller mindre intensivt. Det är ju så att när jag jobbar så jobbar jag ju ibland med att jag sitter och skriver. Eller ja, helt enkelt sitter och jobbar mer ensam. Och då är det ju perfekt att sitta här. Men sen många och långa perioder så jobbar jag ju tillsammans med andra människor. Eller jag spelar in kanske och så vidare och så. Då blir det inte att jag är här lika mycket. Så att det är olika perioder.
Men vad jobbar du med nu då?
Jag har ju gjort en tv-serie nyligen som heter Lust. Mm. Som går på HBO. Så att den har vi avslutat. Nu diskuterar vi en eventuell fortsättning. Men det är ingenting som är klart ännu. Men det finns intressen kan man säga för en fortsättning på den. Så att det är väl det vi diskuterar lite. Plus att jag också utvecklar... Ja, ett par andra saker. Mm. Långfilm och tv-serie. Ja.
Vilket är roligast att göra långfilm eller serie? TV-serie.
Alltså jag har nästan bara gjort långfilm förut. Mm. Så att det är nytt för mig att göra tv-serie. Så långfilm är på ett sätt alltså, roligare. Alltså så här, det är så svårt att säga vad som är roligt. Det beror på vem man jobbar med, vad det är, vilka förutsättningar man har, vilken... hur seriös produktionen är, vad man ska säga, och hur mycket pengar som finns som alltid. Men så det är svårt att säga så, men jag hade väldigt kul med serien, så kan jag säga. Men jag gillar ju också väldigt mycket att jobba med långfilm, kan jag säga, så lite diplomatiskt. Så jag kan inte svara på rak arm.
Men alltså, du växte upp i Uppsala.
Stämmer.
Och hurdan var du som barn då?
Alltså, när jag var litet barn, då var jag ju pojke, tyckte jag, eller identifierade jag mig som. Men jag hade en stora syster, eller jag har en stora syster som är ett år äldre. Hon var väldigt så här flickig och hade långt ljust hår och var väldigt söt och hade vackra klänningar. Och hon var ju väldigt klädintresserad, och sen blev hon ju också designer och sen och kostymör. Jag har jobbat mycket med henne.
Ja, mina filmer.
Moa Li. Ja. Nej, men så att ibland tänker jag att det kanske var mer för att jag skulle hitta min roll, eftersom hon var ju liksom perfekt, och så kom jag ett år efter. Så det kan vara därför som jag blev pojke då istället. Eller så var det bara för att jag uppfattade det som att flickor inte fick göra roliga saker. För det minns jag att jag tänkte på när jag var liten, att det kändes som att det bara var pojkar då, som, jag är ju född 1965, så att på slutet på 60-talet då, alltså när jag var väldigt liten, så hade jag den här uppfattningen då att flickor måste vara tysta och snälla och duktiga, och pojkar fick klättra i träd och vara tuffa och göra roliga grejer, och jag ville ju såklart göra roliga grejer och vara tuff, så att det kan ha varit därför också. Men sen så när jag blev lite äldre, så tror jag insåg att jag kunde nog få vara den jag var utan att behöva, så att säga, ändra mitt kön. Jag kunde nog få vara tjej då och ändå få göra roliga saker. Men det tog några år innan jag kom på det där, småbarnsåren alltså.
Mm. Hade du mycket kompisar, eller var du ensam med varje?
Nej, men jag hade nog kompisar. Jag var ju mycket med min stora syster, som då som sagt bara ett år äldre. Men sen, alltså när vi var små, men sen hade jag väl kompisar också sådär, som man har när man är liten. Men sen när jag blev lite äldre, framförallt tonåren, så kom ju punken och hela den vågen och drog fram, och då fick jag ju väldigt mycket kompisar liksom genom det också. Jag hade kompisar innan också, men det blev väl, kan man säga, väldigt viktig period, och alltså då var jag ju 13, 14, 15 sådär, och framåt. Men många av dem som jag lärde känna då känner jag ju fortfarande. En del av dem tror jag du har intervjuat.
Vilka då?
Ja, men Nike, va? Ja. Kato, ja. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var, men båda de till exempel minns jag ju från den tiden. Och
Johan
så.
Johansson kanske?
Johan. Ja, men det är ju många av dem som man lärde känna då under den perioden, eller var ytligt bekant med kanske, men ändå som man träffade under den perioden och som jag sen har lärt känna liksom senare och som, så den perioden var ju väldigt viktig, och då öppnades ju världen på riktigt, kan man väl säga.
Men minns du någon gång, eller så när du hittade punken, så minns du, fanns det någon dag liksom, eller kom den smygande på?
Lite smygande på. För det var väl så, den kom, det låter som, men alltså, som man uppfattade det i Sverige. Alltså, jag vet inte, hur gammal är du?
Jag är född 73.
Ja, så du är ju du är 8 år yngre än mig då. Så då, för jag är född 65.
Ja, just det.
Nej, men jag tänker, då kan du inte liksom minnas det så som jag beskriver. Men jag tänker, så som jag minns det, så var det ju där i slutet av 70, alltså kanske 77 någonstans, när jag gick i mellanstadiet, gick jag väl då fortfarande. Du vet, populärkulturen, alltså tv, tidningar, sådär, radio, att man hörde någonting och så hörde man något och så läste man någon rubrik och så liksom, så blev det, och så hörde man om de här läskiga banden där, som hade säkerhetsnålar och kastade bajs på varann typ, och sen fattade man att det var inte riktigt så, utan det var ju mycket såna här skandalrubriker. Och sen började jag lyssna på mycket mer och mer på den liksom musiken då som var förknippad då med punk. Nu pratar jag ganska tidigt, alltså kanske 77, 78 sådär. Och sen Ja, och sen så småningom så kom man ju liksom in i den här kretsen också med, alltså med många kompisar som spelade i band och allt det där.
Men spelar du själv i någon band?
Nej, inte på riktigt. Jag hade nog gärna velat, men jag spelade lite punkbas. Jag hade en bas och jag repade lite. Men det liksom blev aldrig något riktigt band av det. Och det var ju ungefär samma veva som jag bestämde mig för att jag ville göra film. Mm. Så att det blev väl att jag helt enkelt la ner mer kraft på, kanske inte så mycket på den tiden att jag gjorde film, för det var inte så himla lätt när man gick i högstadiet liksom, och det inte fanns kameror och sådär som det finns nu för tiden, men ja, jag skrev mycket, ritade mycket, jag hade liksom mycket idéer och ja, höll på mycket liksom med kreativa uttryck då, kan man säga. Men sen var jag ju väldigt mycket i liksom musiksammanhang, för att alla mina kompisar typ spelade ju i band och vi var ju på konserter jämt. Och
vilken var den första konserten du såg?
Konserten överhuvudtaget? Mm. Pratar inte punkkonserten?
Ja, du kan säga både och om du...
Oj. Alltså första konserten som så är svårt att minnas, för att jag var med mina föräldrar ganska mycket på... Mm. Ja, men det var ju på så här Gärdesfestivaler och mycket sånt där var vi på. De var ju ganska unga när de fick mig och min syster, så det känns som vi var mycket med på såna här sånt som, ja, såna liksom musikfestivaler och ställen där det var musik. Så det kan jag inte riktigt komma ihåg så. Första som jag minns att jag var på liksom, som var ett eget val, det var Björn Skifs i Uppsala slott. Och det var fantastiskt. Jag var 10 år, tror jag.
Ja, men det kanske inte var så punkigt då.
Nej, precis. Det var lite tidigare. Ola Magnell vet jag att vi var på också. Det var i och för sig pappa som ville gå och se Ola Magnell. Men då följde vi med, jag och min syster. Och vi ställde oss sen i logen och fick hans autograf. Och det var roliga var att jag träffade honom sen då, flera år senare förstås. Och berättade den där historien för honom. Tyckte han var lite kul.
Men du nämnde dina föräldrar. Har de jobbat mycket med kreativa foton eller kamera? Eller så?
Nej, alltså de är ju lärare båda två. Fast min pappa är ju, alltså han är ju även litteraturprofessor, litteraturkritiker. Alltså han kommer ju från litteraturhållet och har ju varit den som har initierat och hållit i skrivarutbildning, författarutbildning på Biskops Arnö i alla år. Så att han har ju, ja, kommer ju därifrån och har ju även skrivit själv mycket texter av olika slag, framförallt kritik. Min mamma är lärare, fast ja, när vi var små så jobbade hon med, alltså då var hon förskollärare, och sen så småningom när vi blev äldre så började hon jobba med döva hörselskadade, eller framförallt alltså vuxna döva hörselskadade. Ja.
Men skrev du mycket då när du var liten? Skrev texter och sånt där?
Jag älskade ju att skriva. Det var mitt absoluta favoritämne i skolan. Om man fick skriva så här uppsats. Det var det absolut roligaste, tyckte jag. Och du vet, om man skulle skriva så en sida, då kom jag alltid tillbaka med så här 40 sidor och så. Så att, men för jag, det var så här, när jag väl började skriva så bara rande på. Jag kunde liksom inte hejda mig oftast. Det spelade nästan ingen roll vad det var för ämne. Det kunde vara det tråkigaste. Det kunde vara så här hösten. Skriv en uppsats på en sida, så kunde jag skriva så här 40 sidor. För att jag vet inte, jag hittade väl på väldigt mycket, tror jag. Det liksom, alltså det var inte att jag, alltså jag skrev historier, alltså fiktion liksom. Jag drogs in och så började jag så här fantisera och måla upp bilder och så liksom, på det viset, vad det än var för ämne nästan, kommer jag ihåg. Så att jag skrev mycket, och jag skrev även hemma och alltså på fritiden. Och jag läste mycket också då när jag var liten. Det var ju innan man hade så mycket så här maskiner att titta på. Nu menar jag inte att vara nostalgisk på något sätt, men jag tror att hade jag haft liksom en iPhone i handen så hade jag säkert tittat mera på YouTube liksom, precis som mina barn gör. Men på den tiden blev det att jag läste väldigt mycket.
Hade du någon favoritförfattare?
Alltså jag gillade, nu pratar vi om när jag var liten, då gillade jag väldigt mycket allt som var väldigt socialrealistiskt och väldigt så här, gärna liksom, det skulle gärna handla om misär och så här orätt, ja, så här. Gun Jakobsson kommer jag ihåg att jag tyckte om. Hon skrev en bok som hette Tack håll käften. Det var min favoritbok. Det handlade om hur det var att vara invandrare från Grekland i Sverige och bli utsatt för rasism till exempel. Och allting som var lite så här, beskrev sociala orättvisor, det tyckte jag väldigt mycket om. Jag var mer inne på det än liksom så här fantasifulla sagor och sånt. Det var jag inte så intresserad av.
Vad tror du det engagemanget kommer från, eller intresset?
Det vet jag inte.
Det
bara var så. Jag var väldigt fascinerad av liksom historier om sociala frågor när jag var så här 8, 9, 10 år. Jag tyckte sånt var väldigt intressant.
Lite lillgammal kanske, eller?
Nej, det vet jag inte. Ja, men det fanns, men det var väl liksom tiden också. Jag tänker det var väl 70-talet och det var ju det var ju inget jättekonstigt på den tiden. Jag menar, många barnprogram handlade ju om frågor och om orättvisor och hur det var när ens föräldrar skiljer sig eller hur det var att ha en pappa som är alkoholist. Och jag menar, det var ju mycket sånt även på tv och Kamratposten läste jag ju och sådär. Så att jag menar, jag vet inte om det var så originellt egentligen. Det var ju, man pratade ju om sånt med barn på den tiden. Så att jag tror att det var något som jag på något sätt fastnade för.
Gick du på gymnasiet sen efter högstadiet?
Jag gick gymnasiet i Uppsala. Jag gick sociallinje tvåårig för att jag ville gå så kort som möjligt. Och av den enkla anledningen, inte egentligen att jag inte, liksom, att det inte gick bra i skolan, utan tvärtom. Jag hade väldigt bra betyg och sådär. Utan det var att jag ville så snabbt som möjligt få göra något intressantare. Liksom. Och det här var ju precis innan man startade en del lite mer estetiska varianter då, utan här var det när det fortfarande var liksom social linje, samhällsvetenskaplig linje, teknisk linje, ja men det var de här väldigt, ja ekonomiskt
humanistiskt.
Ja, humanistiskt, precis, och humanistiskt var jag lite sugen på, men den var ju 3 år och jag tänkte såhär, men jag kan inte gå i 3 år, jag vill ju liksom bara göra det jag måste och flytta till Stockholm och börja göra film. Jag var ju så väldigt,
du var fast redan, när bestämde du att du ville göra film då?
Ja, alltså det var väl i högstadiet, kanske 9:an kanske då, ungefär. Jag minns att jag pratade ju med syokonsulenten på skolan, det var ju sådana obligatoriska samtal. Det var inte att jag sökte upp henne, utan det var sånt där att alla behövde gå till syokonsulenten och prata. Och tanken var, ursäkta, att man skulle gå in och sätta sig och prata med henne om framtidsval och vad man vill söka för gymnasium och så. Men redan då kom jag att jag sa till henne att jag ska bli filmregissör. Mm. Och hon blev väldigt sådär, oj. För hon hade massa papper där och pärmar och grejer. Men det hade hon inte i pärmarna. Så att hon blev lite så här: kan du tänka dig någonting annat? Jag bara, nej. Ungefär så. Hon sa så här, men jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa dig. Jag sa, du behöver inte, för att jag har redan kollat. Jag sa, det finns en skola som heter Dramatiska institutet, sa jag. Och det fanns det ju. Och det var faktiskt, jag tror det var min pappa som hade berättat, för han kände säkert någon som hade gått där. Så redan då så hade jag siktet inställt på att jag skulle så småningom söka in på DI. För det var ju liksom den enda riktiga så här utbildning som fanns på den tiden. Nu finns det ju mycket mer, men det var inte så mycket på den tiden. Det fanns väl någon kurs här på Kulturama och sådär också, men det fanns inte så mycket i alla fall.
Men så Uppsala, jag vet inte, jag har hört att du gick i samma skola som vår statsminister Magdalena Andersson på gymnasiet, stämmer det?
Ja, men även i högstadiet gick vi tydligen i samma skola. Alltså jag visste inte vem hon var, utan det är ju sånt som jag upptäckt nu. Mm. Det var ju när hon blev statsminister, så var det kompisar till mig som hade lagt ut på Facebook så här: kolla, vi gick i parallellklass och sådär. Och jag bara, va? Så jag var tvungen att, jag har kvar såna här skolkataloger, så jag var tvungen att ta fram dem och börja bläddra. Och då hittade jag henne där. Men jag har inget minne av det. Men vi gick tydligen samtidigt, både i högstadiet och gymnasiet. Nej, kanske inte gymnasiet förresten, för jag gick ju 2 år. Hon är ju 2 år yngre än mig. Så hon började nog 1:an då, alltså gymnasiet, när jag slutade 2:an.
Okay.
Men högstadiet gick vi samtidigt i alla fall.
Men var du intresserad av politik den här tiden?
Ja, fast inte på... Alltså jag var inte intresserad av partipolitik. Jag var ju väldigt politiskt intresserad, så som man var, höll jag på att säga. Nej, men alltså jag menar, genom punken och genom hela, jag menar, punken i sig var ju, eller är ju kanske fortfarande liksom på många sätt ifrågasättande, och jag tyckte ju om, det finns ju olika som vi alla vet liksom inriktningar, och såklart det finns ju de som är mera politiska och de som är mindre politiska, och det finns ju alla möjliga, men jag gillade ju liksom den punken som var ganska politisk, eller såhär, jag bara grön och sådär, som hade liksom texter som ändå var, som jag menar, politiska. Så på det sättet var jag ju väldigt intresserad av liksom politik, och då menar jag även lokalpolitiskt. Jag menar, vi försökte i Uppsala, försökte vi starta något, ja men vi höll på och drev där, vi ockuperade ett hus, det var ju mycket populärt på den tiden, det var väl inte bara vi som gjorde, men vi försökte starta någon slags kulturförening där, vi blev utslängda och körde till polisen förstås, men jag menar den typen av frågor, och så småningom också, jag flyttade ju till Stockholm sen när jag direkt efter gymnasiet, och även i Stockholm så har jag varit inblandad i en del olika, mer eller mindre politiska sammanhang, fast alltså inte partipolitiskt då, utan mer liksom, ja.
Men vad gjorde du efter gymnasiet då?
Ja, jag flyttade ut till Stockholm då, direkt. Mm. Jag hade som tur var en pojkvän i Stockholm, så jag kunde flytta in i hans lägenhet. Det var väldigt praktiskt, så jag behövde inte börja fundera på var jag skulle bo och sånt. Utan jag flyttade väl in där mer eller mindre samma dag som jag slutade. Och jag, som jag nämnde, det fanns ju någon kurs där på Kulturama, vet jag, som var film, någon filmproduktionskurs. Så jag tänkte väl att jag skulle börja med att gå... Jo, jag ville också söka filmvetenskap. Alltså så här, jag ville göra vad som helst som handlar om film egentligen. Och jag hade kollat upp att DI, där var alltså... För att komma in på film och tv-regi så var medelåldern bland eleverna där 28 år. Och det lät ju som en evighet. Jag tänkte, herregud, vad ska jag göra liksom de närmaste 10 åren om jag sitter och väntar tills jag är 28 år och kan börja på DI? Så att... Det jag gjorde då var ju att jag tänkte så här, jag får försöka göra så mycket som möjligt som handlar om film eller liksom som är filmrelaterat fram tills dess, tills jag möjligen då har en chans att komma in. Och då blev det i alla fall, för jag behöver inte dra precis allt, men jag kan nämna att jag gjorde liksom allt, kan man säga. Jag läste filmvetenskap, jag gick inte på Kulturama, för de hade ingen kurs precis då, utan då gick jag istället en teaterkurs på Kulturama, men det var också egentligen helt med tanke att jag ville bli regissör. Och jag tänkte så här, jag hade hållit på en del med teater innan också förresten, när jag hade vuxit upp i Uppsala, alltså amatörteater så där som man gör, men och gymnasiet också, men nej, så då gick jag en termin på någon så här teaterkurs där, men det var också med helt med siktet inställt på att bli regissör. Och så småningom så gick jag en filmskola i Paris en termin. Jag jobbade lite på Filmcentrum i Gamla stan här i Stockholm, som alltså var mer då dokumentärfilmsinriktat. Där jobbade jag lite till och från. Jag jobbade faktiskt lite på dagis och fritids ett tag där också, parallellt då med att jag gjorde alla de här sakerna. Så att, jo, så gick jag faktiskt också på det som nu heter Stockholms filmskola, för den startade precis då när jag läste filmvetenskap. Och där fick man ju faktiskt första gången jobba lite mer praktiskt med film då. Och den var ju på den tiden, nu är ju det en skola som är mycket mer etablerad förstås. Men också, jag tror att de går väl 5 dagar i veckan, tror jag. Alltså jag tror att det är som en liksom riktig skola eller vad man ska säga. Och så kostar det väl pengar också. Då var det så här, vi betalade någon liten struntsumma och det var bara, man såg så här ett par kvällar i veckan och kanske lite på helgen och så. Så att det såg annorlunda ut, men det var den skolan som så småningom blev då Stockholms filmskola. Så det var lite allt möjligt, så kan vi säga. Allt möjligt. Lite musikvideos, lite små dokumentärer.
Vad har du gjort för musikvideo?
Det var ju mest alltså med kompisar på den tiden. Det var inte så kommersiella videos på det viset. Jag gjorde lite, jag kommer ihåg att jag gjorde ett par grejer med Köttgrottorna när de var rätt nya då var de väl, antar jag. Jag har gjort ett par grejer med Stefan Sundström. Jag gjorde faktiskt en video även med Vittra, med Karin Renberg. Karin Renberg och det gänget. Och ja, men det var ganska mycket för att jag ville, för att det var kul liksom. Det var inte så där någon grej, vet jag, att någon av dem vi gjorde för till Stefan Sundström var ju liksom så här beställt från MNV, men annars så var det mera väldigt låg budget och att vi gjorde det liksom väldigt mycket på egen hand. Och jag har gjort även andra med andra kompisar och sådär.
Men det var, då hade du gått på det. Du gick på det i...
Nej, det här var i före. Det här var före. Oh, ja.
För det här, du började på det 89 då?
Ja. Nej, det här var på 80-talet. Alltså, jag flyttade till Stockholm 83. Mm. Och det här var ju de åren då, kan man säga, mellan 83 och 89. Mm. Som jag gjorde allt det här som jag... Ja.
Hur var det att gå på Dramatiska institutet, tyckte du?
Jo, men det var ju fantastiskt att jag då faktiskt kom in där. Det hade ju varit snopet om jag inte gjorde ännu, eftersom jag hade satsat på det så många år. Och sen behövde jag inte vänta tills jag var 28 heller, utan jag var ju 23 när jag kom in, när jag skulle fylla 24 då. Så att jag var ju betydligt yngre i alla fall. För det första var jag väldigt glad så här att jag kom in. Och jag var ju så där, wow, jag kom in på det. Oh. Det var ju sån grej där att det var ju 3 personer vartannat år som kom in på den här linjen. Och så det var ju såklart en stor sak bara att bli utvald liksom. Men sen när jag väl var där, då var man lite mer så här, jaha, okej. Okay. När den här första liksom glädjechocken hade lagt sig, så var det lite mer så här, okej, okay, vad ska vi göra nu då? Och det var ju lite, alltså det var en intressant tid, men det var också lätt förvirrat när jag gick där. För att precis då hade han som var regilärare, hade blivit rektor på grund av... Ja, de hade haft en massa administrativa problem, så kan vi uttrycka det. Så att det fanns ingen riktig... Vi hade ingen riktig lärare, vi hade ingen riktig styrning kan man säga. Så därför så var det lätt förvirrat, men det blev ändå en bra tid och vi fick in bland annat Kalle Boman, och jag vet inte om du vet vem det är, men som är en fantastisk... person, filmproducent som har jobbat mycket med Roy Andersson bland annat, och liksom kommer lite mer från det hållet, och han blev lite ansvarig för våran lilla grupp då, vi var ju bara tre stycken. Men och sen hade vi även många gästlärare som Susanne Osten, Agneta Fagerström, Jan Olsson, vi hade flera stycken som kom in, så att därför så blev det bra, men precis när vi började så var det smått förvirrat kan jag säga.
Men efter några år på Dramatiska institutet, det slutade där då 92 och sånt där. Och då, sen långfilmsdebuterade du 96 med Drömprinsen, filmen om
M.
M.
Ja.
Hur, eller vad handlade den filmen om?
Den handlar om, alltså egentligen, alltså jag kallade den för Konsten att bli vuxen med förståndet i behåll. Den handlar alltså, ja, den handlar om det. Konsten att bli vuxen med förståndet i behåll. Det handlar om en ung tjej och, eller ett gäng ungdomar kan man säga, men med en ung tjej i centrum som blir kanske inte vuxen, men det handlar om hennes år mellan, hon är 13 och 15 år ungefär, 14, 15, 16, alltså i den perioden. Och utgångspunkten var väldigt mycket att jag ville göra en berättelse som, alltså delvis var det ju baserat, inte på mina dagböcker så, men det var baserat på egna minnen och upplevelser, och just det här, den känslan av att det hände så oerhört mycket under en väldigt kort tid i livet, så kändes det som, du var ju det, just det här med punken, och så, den här handlar ju inte om punken, men jag försökte liksom översätta den känslan och den det som jag upplevde, fast liksom i en mera fiktiv värld och en mer lite kanske surrealistisk och delvis drömsk värld. Men man kan säga att det är en subjektiv berättelse om den här unga tjejen och hennes vänner som förändras, där det händer väldigt mycket under en väldigt kort tid i deras liv.
Men vägen då från Dramatiska institutet till den där långfilmen, hur kom du till hamn så att säga?
Ja, alltså för det första så var det inte så att jag hade tänkt så här, nu ska jag göra en långfilm. Utan jag var ju väldigt inställd på att göra film. Jag hade ju gjort det då redan i några år. Jag hade ju gjort, jag räknade ut att jag hade gjort 17 kortfilmer tror jag det var redan då. Med det jag hade gjort under det och före det också. Så att jag hade ju gjort ganska mycket filmer ändå då vid det laget. Och jag har alltid, och egentligen fortfarande, har jag alltid varit mer intresserad av liksom att berätta i bilder och inte så mycket det måste vara en långfilm. Du frågade förut om det är en långfilm eller tv-serie är roligast. Egentligen är jag så här, jag bryr mig, alltså det kan vara jättekul att göra något som är en kortfilm som är en minut. Det har jag faktiskt gjort också. Mm. Det kan vara jättekul att göra liksom en tv-serie som är liksom, som är, motsvarande 2,5 långfilm som den vi gjorde nu. Så att jag tycker egentligen att det allting som jag har gjort har varit, allt är kul tycker jag faktiskt, alltså oavsett, det är inte formen i sig, alltså, eller längden som bestämmer. Och så var det när jag gick ut från det också, då var det inte så här, nu ska jag göra en långfilm, utan det var mer så här, nu vill jag fortsätta att göra roliga grejer, precis så som jag har gjort. Så egentligen var det inte så stor skillnad på det som var före DI, under DI, efter DI. Det, skillnaden var möjligen att under DI så var det ju att jag fick jobba mycket mer med professionella skådespelare, vilket jag inte hade gjort tidigare så mycket, för tidigare hade man ju mest jobbat med folk man känner eller sådär. Jag hade ju inte de resurserna helt enkelt. Så att det var ju det som var den stora skillnaden, att jag hade plötsligt då under filmskolan och sådär, hade man plötsligt tillgång till både liksom professionell utrustning och professionella medarbetare och skådespelare. Så att när vi slutade sen då, så tänkte jag egentligen bara att jag vill fortsätta på samma sätt, men jag hade också samlat på mig då en antal, vad ska vi säga, berättelser och ett antal personer som jag gärna ville samarbeta med. Så att även om den här filmen hade premiär då 96, så egentligen var det någonting som jag började med ganska omgående. Och Det var egentligen så att jag och en tjej som heter Åsa Johannesson, som då gick på mimlinjen, alltså på teaterhögskolan, på mimlinjen. Vi hade träffats under skoltiden och jag gick ju då film och hon gick mimlinjen, så det är ju helt olika. Men det var ändå så att vi hade funnit varandra. Och hon hade bland annat varit med som skådespelare i ett par av mina produktioner som jag gjorde medan jag gick då på DI. Och vi hade pratat ihop oss väldigt mycket om hur vi ville arbeta, olika tankar om liksom framtid, hur, alltså vi var, hon var ju mer teaterinriktad och jag var mer filminriktad, men vi fann också väldigt mycket så här gemensamt att vi ville jobba mycket utifrån idén om att man har mer som en teatergrupp, alltså mer som en bas där man jobbar, och sen kan man liksom utifrån det både göra film och teater, och vi ville jobba väldigt kollektivt och sådär. Och eftersom den här idén då hade börjat redan på den tiden, att jag ville göra någonting med unga människor, alltså tonåringar, så kände jag ju att det här var ett väldigt bra arbetssätt för det, för att jag var väldigt osäker på att ställa amatörer framför kameran om jag liksom inte har jobbat med dem innan. Så att man kan säga att vi startade som en liten teatergrupp, skulle man kunna uttrycka det, fast med syftet att göra då, från mitt perspektiv var det ju att göra film. Åsa gjorde även teater med den här gruppen bitvis. Så att vi höll på under några år, och det första vi gjorde var en kortfilm som heter 13-årsdagen, och det är den, man kan säga att den är som en förfilm, eller vad man ska säga, till den här långfilmen sen. För det är samma karaktärer, men vi gjorde den lite mer som en, vi kan kalla det för en pilot också, även om det inte riktigt var tänkt så, utan det var en kortfilm. Och i det läget så visste vi inte om det skulle bli 10 kortfilmer eller 3 långfilmer eller ingenting. Någonting visste vi att det skulle bli, men vi visste inte från början vad det skulle bli. Men det blev i alla fall en kortfilm, 13-årsdagen, som vi gjorde 93. Jag tror den kom 94, och så 94 började vi spela in det. Det var såklart alltså en lång väg, och vi fick ju hålla på att tigga pengar och gå runt och knacka dörr och hålla på. Men om vi lägger det åt sidan, ska vi säga att vi började i alla fall 94 med långfilmen. Vi gjorde den 94-95, och sen var den klar, eller den var klar redan 95, men den kom ut då 96. Så att egentligen var det samma projekt under alla de här åren som jag jobbade med.
Coolt. Men några år senare där så kom filmen som du slog igenom ganska stort med, eller du regisserade filmen Tzatziki, morsan och polisen.
Ja, just det, 99 var det väl.
Och ni fick Guldbagge för bästa regi då.
Just det fick vi, väl den bästa film också, tror jag.
Den filmen bygger på Moni Nilsson Brännströms berättelse om pojken Tzatziki.
Ja, och det var Ulf Stark som skrev manuset till filmen.
Vad minns du från den tiden, inspelningen? Hur var det att göra den produktionen och jobba med Ulf Stark?
Ja, det var jättekul. Det var ju mycket på grund av Ulf Stark som jag tackade jag. Eller jag tackade jag på grund av två saker. Det ena var, ja, jag vill jobba med Ulf Stark. Det andra var, ja, jag vill jättegärna spela in i Grekland, för jag älskar att vara i Grekland. Så det tyckte jag var toppen. Men, nej, men sen var det också att det var en fin berättelse och sådär. Däremot var jag lite tveksam till just att det var barn. Alltså jag hade ju jobbat med den här gruppen då, med ungdomar, under flera års tid. Och egentligen gjorde ju inte jag det för att jag var så intresserad av barn och ungdomar. För det var jag inte alls specifikt intresserad av. Utan det var ju mer att jag hade velat göra den här, ja, som jag nämnde, det här projektet då. Konsten att bli vuxen med förståndet i behåll. Men jag var egentligen inriktad mera på att göra då filmer som, ja, kanske inte specifikt barn och ungdom. Men sen fick jag ju frågan då att göra Tzatziki, och jag var ju tveksam just på grund av det. För att jag tänkte att jag ville liksom kanske vidare i lite andra genrer då. Men det var ändå ett så pass fint projekt så att jag tackade ändå ja. Och det var väl bra kanske. Sen var det liksom det var väldigt svårt jobbat. För vi hade en producent på den tiden som var väldigt osäker och väldigt grön, uppfattar jag det som. Och det blev väldigt svårt för oss att jobba. Väldigt svårt för mig, inte bara för mig, många av oss. Så att det var ett väldigt svårt projekt att genomföra. Men det syntes ju tydligen inte, utan filmen blev ju väldigt, väldigt uppskattad i alla fall. Så det är kanske ännu viktigare då.
Hur kändes det att få den uppskattningen? Hur påverkade det dig? Gick du på mål eller kändes det jobbigt sen att komma vidare med nästa projekt? Liksom?
Alltså faktiskt var ju även min första långfilm fick ju väldigt mycket uppmärksamhet och jag var ju runt mycket på festivaler och jag var ju faktiskt nominerad även då för bästa regi på den första, alltså den här Drömprinsen-filmen om M. Så att jag hade ju fått prova på det lite grann liksom. Sen blev ju Satsiki ännu större, framförallt kommersiellt blev den ju ännu större och fick ju fler priser också. Och jag vet inte, det är väl så där som man hör att folk säger, men det ligger ju någonting i det, att det är lite otacksamt när det går väldigt bra, för jag tycker ofta man blir så här, jag vet inte, jag kan bli trött, jag kan bli så där, alltså jag förstår att jag ska vara glad, jag förstår att jag ska känna tjoho och gå på moln då som du sa, men det är något lite komplicerat det där med framgång tycker jag.
Varför tycker du att det är komplicerat då, tror du?
För jag tror att man inte riktigt vet vad man ska göra med det här när folk säger åh, jag älskar det här du har gjort, åh, det är så fantastiskt, åh, vad bra det var. Alltså det blir så här, tack, tack, tack. Men det blir väldigt svårt att liksom hantera. Man kan säga tack och bli glad och vara såklart tacksam för att folk tycker om det man gör. Det menar jag, det ska man ju vara. Det tycker jag är viktigt att man är, att man faktiskt liksom inte ställer sig över på något sätt. Så menar jag inte. Men det är ju ingen motor. Det är ju mer motor att få motgångar egentligen. Det är mer motor om någon säger så här, varför gjorde du så där? Jag fattar ingenting. Då blir man ju mer så där, får energi och så här, nu ska jag göra något annat, nu ska jag visa. Eller så där, just det här när det bara går bra inom situationstecken, det gör det väl aldrig. Men ändå, känslan att saker bara så här funkar. Då är det ofta lite, det kan bli lite tomt. Man vet liksom inte, vad ska jag göra nu då liksom? För att det är svårt att greppa det. Och jag menar då den gången också med Satsiki, det var ju länge sedan nu, men den gången ville ju producenten då omedelbart att vi skulle göra en uppföljare av bara den anledningen att hon ville sälja liksom fler biljetter. Alltså det var ju bara krasst kommersiellt. Det fanns ju ingen idé om vad filmen skulle handla om eller hur den skulle göras eller hur vi skulle undvika alla de problem som vi hade haft i första och sådär. Så att jag sa ju nej till det utan att blinka. Så jag sa, det kommer ju inte hända. Jag kommer ju absolut inte göra det. Utan jag kände då snarare att nu vill jag göra någonting helt annat som är betydligt mera, jag vet inte om jag säger experimentellt, men i alla fall där jag får bestämma mer och där jag kan få prova saker som inte är liksom så safe. För att det blir ju sådär, när man har gjort den typen av film, då vill ju alla att man ska göra flera sådana filmer. Och det är ju ganska sådär, det är inte så utmanande, utan då kände jag att jag ville prova att göra helt andra saker.
Och då, om det inte var någon motgång, om filmen hade varit väldigt, fått dålig kritik, då kanske det blir motor att jag ska göra en ny film som är ännu bättre.
Jo, men det har man ju alltid. Men jo, det hade jag väl nu också egentligen. Men det var väl mer att jag ville göra något i någon helt annan. Alltså jag ville inte vara kvar i den så genren, eller vad man ska säga.
Men vad tog du vägen sen då, efter den filmen?
Jag fortsatte att jobba då delvis med på lite liknande arbetssätt som jag hade jobbat under 90-talet med den här gruppen, med de här ungdomarna. Det var väl ett par av dem. Eller ja, jo, någon av dem var ju med. Men de var ju alltså, vi höll ju på med den här gruppen i 5 år, så att de som var liksom 15 när vi började, de var ju 20 när vi slutade, så att de var inte lika unga längre, men så det var ju någon av dem som var med då som jag fortsatte jobba med, men också med lite andra skådespelare, men framförallt att jag fortsatte med den typen av arbetssätt, att vi jobbade mycket liksom kollektivt som en slags teatergrupp, träffades regelbundet och liksom, även om jag skrev manus så var det ofta att vi så undersökte eller jobbade runt olika teman eller gjorde improvisationer, skapade karaktär och sådär, ganska fysiskt, på ett liksom ganska fysiskt, mer teateraktigt liksom sätt då, eller vad man ska säga. För det är ju väldigt kul att jobba så. Egentligen skulle jag ju alltid vilja jobba så, för att det är väldigt, väldigt roligt. Men samtidigt så har jag också fortsatt att jobba mer. Alltså det går ju inte riktigt att jobba så, kan man säga, om man ska ha professionella skådespelare, om folk ska få betalt, om det ska finnas liksom en budget och sådär. Så att, för det där går inte att räkna. Det där är ju mer någonting som man gör så här, någon timme här, någon timme där. Så att de flesta kan man ju inte anlita på det viset. Så därför så har jag ibland fortsatt att jobba lite grann så. Men det har ju också blivit mer och mer att jag jobbar ju mera traditionellt liksom med, ja, filmer så som det är. Ja, det finns fördelar och nackdelar liksom. Men jag älskar fortfarande egentligen det arbetssättet, att involvera gruppen liksom som man jobbar med.
Men så, du har både regisserat och skrivit manus. Då. Är det något som är roligare eller en kombination? Eller vilket?
Alltså jag gillar att skriva, men jag ser mig ju mera som regissör än som manusförfattare. Mm. Sen så skriver jag ju ibland, och jag har ju precis nu är det faktiskt 2 produktioner på gång. En film som går på bio som heter Lill Zlatan och Morbror Raring som jag har skrivit, och sen en film som de precis nu håller på och avslutar inspelningen på som heter Tack för senast. Den hette Livet är en fest när jag skrev den, men de har bytt namn precis. Men så båda de har jag faktiskt skrivit och inte regisserat, men just i det fallet med de två så har det varit så att jag, när jag började med det, så fanns det en tanke om att jag skulle regissera dem. Sen av olika skäl så har jag valt att göra andra saker. Så att jag skriver ibland även åt andra då, kan man säga, som det har blivit i det här fallet. Men annars så är det ju ofta så att jag skriver eller är med och skriver i mina egna saker. Men det kan också vara jättekul och jättefantastiskt att få ett manus att jobba med, som nu med Lust, den här tv-serien som vi gjorde. Så jag jobbar med en helt galen och rolig och fantastisk författare som heter Frans Milicic Wiklund, som är helt underbar tycker jag. Och jag skulle aldrig kunna skriva så som han skriver. Och det är ju också liksom en gåva att få ett sånt material från någon som har en sån ton och galenskap som han har, som jag beundrar väldigt mycket. Och då kan jag ju känna att det här är... Då vill jag inte ens skriva. Jag vill skriva så lite som möjligt då. För då vill jag så här, då är jag så mån om att behålla den här tonen. Och tänker jag, om jag går in och börjar skriva, då kanske jag förstör någonting liksom. Så att lite både och.
Men har du skrivit böcker också?
Nej. Jag har skrivit någon novell i någon antologi någon gång för länge sedan.
Vill jag skriva en tjock bok?
Alltså så här, hade man... 3 liv kanske, för att jag skulle, alltså egentligen så tycker jag om att skriva väldigt mycket, men jag prioriterar ju det arbete, alltså att göra film, och det är, jag har ju alltid några projekt på gång som jag jobbar med, och då för att skriva en bok till exempel, då skulle jag ju vara tvungen att pausa dem, mina filmer, och det vill jag nog inte riktigt göra, jag tycker inte det är värt det, så kan vi säga, så att... Men visst, liksom, blir jag 100 år, då kanske jag kan ägna de sista 30 åren eller 20 åren att sitta och skriva böcker. Det vore väl roligt att debutera som 80-åring.
Men du gjorde också en film, ett projekt med Peter Jöback.
Ja, just det.
Lite senare, hoppa fram några år.
Mm.
Som hette Jag kommer hem igen till jul.
Mm. Stämmer.
Och som är hämtad ur... Ja, från Peter Jöback. Kan du berätta om det?
Det var så att, för att nämna en annan film som jag gjorde under den där perioden. Jag gjorde en film som heter Kronjuvelerna som vi spelade in i Litauen, som var både en mini-tv-serie och en långfilmsversion. Det fanns olika versioner. Peter hade sett den filmen. Jag kände inte honom egentligen. Min syster kände honom lite grann, men han sökte i alla fall upp mig och... pratade väldigt mycket om den filmen, att han tyckte så mycket om tonen och bildspråket och sådär. Så att han frågade helt enkelt om jag skulle kunna tänka mig att jobba med honom. Och då i det läget så fanns det inget manus. Han berättade lite löst om tankar han hade på vad han ville berätta. Och det handlade ju egentligen om, det var ju saker som var löst baserat på hans egen uppväxt. Mm. Sen så det han pitchade då liksom, var ju inte riktigt det som det blev. Sen då, i det läget var det inte någon julfilm till exempel, utan det var mer olika tankar. Sen gick ju han då vidare till en producent som heter Sandra Harms på då Misofilm med den här idén, och jag fanns liksom med lite i loopen där, fast jag jobbade samtidigt med andra grejer, så att det blev att Peter och Sandra började utveckla det här tillsammans med en manusfattare som heter Daniel Karlsson. Och så småningom när de hade kommit lite längre så kom de tillbaka till mig och sa, nu finns det ett manus, vill du läsa? Så att därför jag var liksom borta från det ett par år då, från det att Peter först hade föreslagit det. Men sen hoppade jag på det där, och det var ju väldigt speciellt projekt, och det var ju väldigt roligt att jobba med Peter, som har liksom hade en väldigt stark vision. Också svårt att jobba med någon som har, alltså när det bygger på någons egen berättelse, även om det är obs, det är fiktion. Men jag menar, det låg ju väldigt nära honom, så att det var ju också svårt, för att man vill ju verkligen liksom göra det till sin egen film, och samtidigt så vill man ju ta hänsyn till den här personens liksom, bakgrund och verkliga erfarenhet. För det här är en historia som inte bara är en sån här glättig julfilm. Det kan man väl berätta nu. Det var ju ett tag sedan den kom. Utan den handlar ju om egentligen en person som har varit utsatt för sexuella övergrepp under barndomen. Så att jag menar, den hade ju en ganska så här svart botten. Även om den, vi klädde den i julens färger och bling bling.
Ja, men du har gjort så himla många filmer och serie, men vilken är någon som kan känna att du är mest stolt över?
Alltså jag är faktiskt väldigt stolt över min första långfilm där jag berättade om just för, eller det hela det projektet som vi hade, som jag och då Åsa som jag nämnde drev under de här åren på 90-talet. Jag är stolt över det för att vi gjorde så mycket, vi var så himla produktiva, kreativa och vi gjorde allting utan några pengar alls i princip, alltså väldigt låg budget. Så det är jag stolt över, men sen är jag stolt över en film som jag ligger mig varmt om hjärtat som jag gjorde 2008. Då tror jag den kom, det var Patrik 1,5. Den är jag stolt över. Den, både för att det var ett manus som jag skrev. Det byggde på, löst på en idé av Mikael Drucker som hade skrivit en pjäs som hette Patrik 1,5. Så det fanns liksom en grundidé. Fast jag skrev hela manuset ändå kan man säga från scratch med hans idé bakhuvud. Och det var en film som, det handlade alltså om ett gaypar som adopterar barn. Och den var, blev ju liksom, det är ju en så här romantisk komedi kan man säga. Väldigt så här lite mysig. Men den blev väldigt politisk på det viset att den har ju visats runt om i världen och visas fortfarande runt om i världen. Och väldigt ofta har det varit på platser där det liksom inte alls är så accepterat med homosexualitet och sådär. Så den har ju liksom blivit viktig på det viset i debatten. Inte bara här i Sverige utan framförallt kanske i en del andra länder. Och jag har ju fått resa till liksom både, ja, USA förstås, där har den gått väldigt mycket. Men även, Indien, Turkiet, Slovenien, Moskva. Ja, det var ju väldigt speciellt. Där möttes vi av demonstranter som stod utanför biografen när den visades där.
Berätta.
Ja, det var det. Det var några år efter den hade haft premiär så visades den på en sån, faktiskt tror eller ej, en gayfilmfestival i Ryssland. Den får väl inte existera längre, är jag rädd. För det är en jättefin festival som heter Side by Side. Heter den. Och den har funnits i Sankt Petersburg i ganska många år. Och det är jättehärliga, bra, liksom engagerade, framförallt kvinnor faktiskt som driver den här. Och jag frågade dem när jag var där, jag frågade, vad är alla killar? Varför är det bara tjejer? Men då sa de att det är svårt att vara så här gay liksom, eller homosexuell i Ryssland, och det här var då några år sedan, men kvinnor kan ändå liksom passera lite grann, medan män är det ju rent av livsfarligt för att visa liksom öppet att man är homosexuell då, eller ja, eller trans eller ja, överhuvudtaget liksom, och då men då kunde de i alla fall på den tiden fortfarande driva festivalen. Och den, men däremot, precis när vi skulle visa Patrik 1,5, jag är nu osäker på när det var, kan det vara 2012, 13, 14, där någonstans. När den skulle visas så precis det året så kom den här lagen som finns nu då, att man inte får visa, ja men det här homosexualitet, för det är väl egentligen för att skydda barn och för att man ska liksom, att man inte får propagera för den liksom, för alternativa familjebildningar och det här då som de tydligen tycker är väldigt viktigt. Och så att då var det så konstigt att den lagen trädde i kraft i Sankt Petersburg först, alltså det var i olika regioner, så att då fick hela festivalen flytta precis när vi skulle åka dit, och fick de ta hela gänget, alla som drev festivalen fick helt enkelt hyra in en biograf i Moskva istället, för där hade de inte, där hade den inte trätt i vad säger man, i kraft ännu. Ja. Så därför så blev det att vi åkte dit då istället, vi skulle åka till Sankt Petersburg, men då hamnade vi i Moskva. Och, men då var det ju ändå fortfarande väldigt liksom, mycket upprörda känslor i Ryssland runt det här, och framförallt då så var det galna såna fascister som stod utanför, eller de kallade sig för ortodoxa kristna eller vad det var, men det var ju rena fascister liksom, som stod utanför och höll på, demonstrerade med kors och grejer. Och, men på den tiden var det ju ändå poliser som kom och skyddade oss, liksom, skyddade festivalen. Så är det nog inte idag tyvärr, men Men så det var lite uppståndelse där, men sen, ja, sen blev ju samma lag trädde ju i kraft även i Moskva efteråt. Så nu vet jag faktiskt inte hur det går för den här festivalen.
Nej, jag hoppas att det funkar fortfarande.
Ja.
Men alla filmfestivaler och priser, du har fått ganska, men det är inte bara Guldbagge, och så de har fått priser i Berlin och sånt där också, men vilka priser känner du, prata mer stolt, är det någon speciella priser som känner wow, det faktiskt?
Oj. Nej, jag vet inte.
Du lägger alla det... priser i en burk bara.
Ja, jag har svårt att, nej, jag kan inte säga så. Det är ju trevligt att få ett pris, men nej, det är svårt att svara på. Jag vet inte.
Mm. Du tycker om att det är samma sak som att få berömma för ett pris. Kan du ta ett pris?
Jo, men alltså det är ju kul om man till exempel sitter på en Guldbaggegala och så får man gå upp och ta det här priset. Det är klart, det är ju roligt. Jag fick ju faktiskt den här som heter Guldspiran också för ett par år sedan. Helt oförberedd var jag på det. Alltså också på Guldbaggegalan. Och för då var jag ju inte nominerad eller något, utan det är ju mer så här specialpris. Så att det är klart att det är kul, men det är jättekul att få ett pris. Det är det ju. Men det är ju också något som händer där och då. Det påverkar inte så jättemycket vad jag gör, liksom hur jag jobbar vidare eller någonting sånt. Utan jag vet inte. Men det är klart, det är ju roligt när folk säger att man har gjort något bra. Liksom. Men sen är det ju det där klassiska, men så är det väl för alla. Liksom, att får man negativ kritik, då går man ju och ältar det. Får man positiv kritik så rinner det ju av. Liksom. Mm. Det är ju de negativa grejerna som man kanske går och ältar. Liksom. Nu har jag blivit ganska bra på att hålla undan dem också. Men jag menar, mer genom åren så, där, så är det nästan mer negativa grejer jag minns än de positiva, konstigt nog. Mm. Fast jag har fått mer positivt än negativt, men det blir ju ändå sådär.
Jag tänker, du har ju jobbat med många människor förstås då, men jag tänker, finns det någon person som betytt extra mycket för dig i din karriär?
Oj, det finns nog många. Någon person som har betytt extra mycket. Alltså Åsa Johannesson som jag nämnde, utan henne hade jag ju inte gjort den här första långfilmen, i alla fall inte på det sättet. Jag hade inte utvecklat det här arbetssättet och så vidare. Så att Åsa har betytt jättemycket för mig. Och för oss, jag tror att jag betydde mycket för henne också, och jag tror att vi betydde mycket för den här gruppen vi arbetade med. Alltså det var ju liksom ett kollektiv väldigt mycket. På den tiden så jobbade vi tillsammans med, apropå kollektiv, så jobbade vi med Studio Langnö, heter de som då på den tiden då framförallt gjorde efterarbete, alltså ljud, framförallt ljud då, men också ja, efterarbete på långfilm, och hade gjort, hållit på med det väldigt många år utanför Trosa. Där var vi väldigt mycket, och det var Per Karlsson som producerade, och egentligen han och även alla andra där betydde mycket. Katte Edfeldt som jobbade på SF betydde mycket, för att det var mycket hon också som hjälpte oss att se till att det skulle bli en långfilm, genom att hon faktiskt övertalade gubbarna, eller de på SF där hon jobbade, att de skulle gå in i den här filmen. För att jag tror inte riktigt de förstod varför de skulle göra en film om så här tonårstjejer på den tiden. Men Katti hade i alla fall övertalade Valdemar Bergendahl där på SF att han skulle satsa på det här. Fast han egentligen inte förstod filmen alls, tror jag. Men så att hon betydde mycket. Sen skulle jag vilja säga Susanne Osten också, mycket hennes arbetssätt. Och det här var ju också väldigt mycket då. Jag pratar om liksom 80-talet. För att sen har ju inte jag haft så mycket kontakt med henne mer än att vi har stött på varandra. Man säger hej sådär. Men det betydde mycket precis i början. Både för att hon var entusiastisk och för att hon, jag fick vara med några dagar på när hon spelade in den här Skyddsängen, var en film som hette, som både jag och mina kollegor då i min klass på Dramatiska institutet, vi fick vara med under inspelningen. Och ja, hon var väldigt generös helt enkelt. Och men sen finns det säkert också i nutid, alltså det är så många, ja, så man vet inte vad man ska liksom börja och sluta.
Ingen nämnd, ingen glömd, kanske man
säger. Nej, precis.
Men nu sa jag person, men hur mycket tror du att själva punken har påverkat den du blev?
Nej, jättemycket. Jättemycket. Alltså hela den, vi kan säga mentaliteten kanske, alltså som jag då tänker, som det var på 70-talet i alla fall, eller slutet av 70-talet, så var det ju väldigt mycket, alla kan liksom, alla kan ta upp en gitarr, alla kan skriva en låt, alla kan ge ut en tidning, en fanzine, eller det fanns ju väldigt mycket sånt här, alltså inte sitta och vänta på att bli utvald, utan att bara göra liksom, att alla kan. Det betyder ju jättemycket, och jag tror att hade det inte varit för det, så vet jag inte heller om det hade varit så självklart för mig att bli filmregissör. Jag tror att det var ju därför jag kunde säga det så självsäkert när jag var 15-16 år. Nej, men jag ska bli filmregissör. Det kanske man inte hade sagt i en annan miljö, en annan tid, en annan stämning liksom, som om det var en annan stämning som rådde. Men just där och då kändes det helt, helt rimligt att säga, fast man var 15-årig flicka från Uppsala utan någon som helst insyn i liksom filmbranschen. Jag visste inte ens vad regissör var egentligen, men jag visste att jag ville bli det.
Men nu vet du vad det är för någonting.
Ja, nu har jag börjat få kläm. Jag tyckte faktiskt det tog några år när jag höll på att jobba också, innan jag riktigt visste vad det gick ut på.
Men om man inte nu, om man inte vet, vad jobbar en filmregissör med idag? Kan du berätta?
Ja, men alltså det...
Vad gör du på jobbet?
Ja, alltså vad jag gör, det kan jag ju säga. Men om man bara pratar vad en regissör är, det kanske var det som var ännu mer sådär. Det är ju en person som har en konstnärlig, stark, förhoppningsvis konstnärlig, stark vision. Att man vet, att man liksom kan se i sitt huvud hur den här filmen ska bli, och sen både att kunna såklart ha den här visionen och brinna för den här visionen och ska, alltså, känna den väldigt starkt, men också sen att kunna förmedla den till andra människor. Då menar jag inte bara till publiken, för det ska man ju också i slutändan, men jag menar till alla de människor som man arbetar med, för man har ju ofta ett väldigt stort team omkring sig, som inte bara skådespelare utan ja, i alla, ja, alla ljud, foto, mask, kostym, scenografi och så vidare och så vidare. Och hela efterarbetet, klippning, musik, ja, allt. Så det är väl det mycket, att man ska klara av att förmedla sin vision, och förhoppningsvis på ett sätt där folk känner sig inkluderade, där folk tycker det är kul, där folk blir entusiasmerade, där folk vill göra sitt bästa för att få vara med och skapa den här filmen då tillsammans. Och det är ju egentligen det man gör. Men sen hur man gör det, ja, det är ju väldigt många olika delar då. Det kan ju vara, som jag nämnde, att man kanske sitter och skriver, men det kan ju också vara, alltså, långa perioder när vi spelar in givetvis. Det kan ju vara repetitioner med skådespelare, casting, att man väljer ut skådespelare eller provfilmar skådespelare. Det kan ju vara mycket åka runt på olika platser, reka, alltså leta miljöer, ta bilder, stillbilder, sitta tillsammans med fotograf kan det vara väldigt mycket, försöka skapa en ton, en stämning, färger, liksom vad det är för känsla vi vill få fram. Alltså, så det är så väldigt många, och sen det uppenbara liksom, att man klipper filmen förstås och gör musik och allt det där. Så att det är ju väldigt, väldigt många steg, och det är ju det som egentligen är kul också, att det är så varierat liksom. Att det är ju aldrig att man gör samma sak, utan ja.
Men vad är kommande? Du nämnde några saker, men vad händer härnäst i din värld?
Ja, alltså härnäst, så det som händer är att jag fortsätter med någon av de här. Men alltså, jag jobbar ju med flera. Så det är ofta så här, när man jobbar med flera projekt, så är, eftersom det kostar väldigt mycket pengar att göra film, och det är inte jag som sitter med pengarna, utan det är någon annan som gör. Så att det är ofta att, alltså, jag jobbar ju då med en producent eller ett produktionsbolag som i sin tur finansierar och skapar förutsättningar för att det här ska kunna bli. Och då är ju jag beroende av att de ska komma tillbaka till mig och säga, okej, nu har vi green light, nu kan vi köra. Eller säga att, aj då, vi har inte fått ihop finansiering, eller vad det nu är. Och så att jag befinner mig där befinner man sig ganska ofta, att man jobbar med flera projekt, utvecklar och samtidigt väntar in vem kommer först, liksom. Vem ger mig först besked på? Och då blir det ju ofta kanske att man får ta den som kommer först. Eller, ja, det kan se ut på olika sätt också. Men normalt sett så blir det ju, om någon kommer och säger, nu har vi klart, vi kan börja filma om 2 månader. Då kanske det ändå är den, alltså under förutsättningen att man har gjort då en förproduktion innan. Så kanske det är så att man kör.
Så det är det som kommer nu kanske?
Ja, det kommer nog. Men, och jag tror att jag vet vilken av de här projekten kommer att bli. Men jag kan inte säga helt säkert, men jag tror det. Men jag har som sagt några olika, så att det kommer säkert att bli bra.
Men tack så mycket för att jag fick komma till din fina skrivarstuga, eller vad kallar du för?
Stuga.
Eller
jag brukar nog kalla det mest för min stuga, tror jag. Stuga. Men det, eller mitt kontor kallar jag det ibland, men det... Ja.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Och...
Tack själv för att du ville komma hit.
Och lycka till framöver med alla projekten och filmerna och allting.
Tack så hemskt mycket.
Tack.